Hej och välkomna till Offsides podcast. Vi sitter här i Göteborg och nyss hemkomna från Kroatien där vi då har varit på en liten kick-off-resa med hela företaget.
Mm, inte bara lilla Offside. Nej. Utan tre tidningar som är och lite annonsfolk, chefer och totalt 18 pers va?
Exakt så.
Med Anders Bengtsson som reseledare.
Mm.
Det var det ju faktiskt.
Ja, ja. Lite lasarist.
Ja. Vad tar vi med oss från resan i Kroatien?
Nej, men jag tar med mig en spaning är att jag tror inte att du, Johan, skulle klara av att ligga på ett landslagsläger. Ett VM-läger, ett EM-läger i sådär 2-3 upp till 4 veckor. Då är du kanske bara rymt därifrån.
Hur tänker du då?
Nej, men du...
Jag blir lite grupptrött.
Precis, lite grupptrött och drar dig lite undan och sådär. När vissa hänger vid poolen så ligger du hellre i skuggan och läser en bok i några meter bort.
Det var kanske lägrets eller resans Mats Gren. Han verkade ändå hitta lite egen tid på det gamla VM-lägret 90 när han gick på ensam bio.
Och såg, var det Hard to Kill eller?
Hard to Kill med Steven Seagal. Det hade jag kunnat tänka mig att göra där. Jag hade trevligt vill jag säga. Ja. Men ja visst, lite så. Det blir så jävla mycket på de här. Vad har vi nu framöver? Rätt snart som ett U21-landslag ska samlas och vara väldigt länge tillsammans.
Sen har vi,
och sen har vi dam-EM. Mm. Och de är ju betydligt längre än vad vi var. Mm. Vi hade ju då, förutom att det är en del övningar eller jobb med ja, de här klassiska kick-off-grejerna. Med vart ska vi? Hur ska vi komma dit? Sätter det i små grupper och spåna och sen redovisar vi och så. Men däremellan är det ju även rätt mycket sociala aktiviteter. Mm. Vi hade ju matlag och så. Det kanske inte U21 har. Men de har kanske andra grejer. De ska bygga grillar eller utåka den där jävla ribbåten de alltid gör. Och så. Mm. Så det blir ju inte så mycket paus för en själv. Så. Och sen kanske man ska dela rum. Och så så absolut.
Ja, och man får ju lite förståelse då för att en tränare till exempel väljer bort en potentiellt riktigt bra spelare i ett mästerskap. Om denna spelaren också har en jobbig personlighet. Alltså någon som kan förstöra den här lägerstämningen som ändå är ganska viktig eller väldigt viktig.
Mm.
Så det förstår man lite mer nu när man varit på en sån här resa med 18 pers runt sig dygnet runt i princip.
Ja, att om någon är tar mycket plats eller kanske är lite egofixerad så är den personen bäst så går det kanske inte att peta honom. Men är han bara lite halvbra kanske på gränsen till startelvan så kanske lika bra lämna honom hemma helt.
Mm.
Glada reserver och peppande, det var väl hela Tommy Svenssons devis i 94.
Micke Nilsson och sådär som sitter och, med glatt humör sitter och tittar på en annan spelare backgammon.
Ja just det, och motsatt kanske, vad ska vi säga, en Chaké som inte satsar på varken Cantona eller Ginola i VM 98.
Just det.
Bedömde kanske att det är potentiella troublemakers och att harmonin skulle gå förlorad.
Mm.
Men han kanske har valt bort mig med då, för jag sprider ju just inte så mycket energi då när jag blir lite grupptrött.
Nej, men man kan ju tänka, du vet när Erik Johansson meddelade då, FC Köpenhamns Erik Johansson, när han meddelade att han inte längre ville vara med i landslaget så var det många som undrade, vad fan, varför det? Och så började man folk, vi har ju pratat om honom också, att han kanske inte var så intresserad av fotboll egentligen, utan var mer sådär, att han ville inte lägga all sin tid på att vara fotbollsspelare, men det kan ju också vara så att sanningen kanske var närmare att han inte tyckte det var så kul att vara på ett läger i 2 veckor, 3 veckor.
Nej, alltså han slår mig som en person. Jag tror inte att han liksom tyckte illa om de andra eller så, eller liksom hade problem med personerna, eller kanske han hade med ett par. Det har man väl i en så stor grupp på något sätt. Men att det kanske känslan att man känner sig lite som ett barn också. Det kan jag tycka ibland, att man vallas mellan olika, nu ska vi alla göra det här. Det är lite liksom dagistänk ibland så.
Mm.
Och jag tror att han har en vardag där det är så i klubblaget hela tiden och att det blev inte så mycket frihet över. Mm. Och det kanske inte är frihet att bara göra galna saker utan bara känna att man bestämmer lite över sig själv. Så.
Mm.
Han är ju något av en liksom, individuell idrottare i en lagsport. Så. Mm. Så det var säkert ett stort skäl. Det kanske var mer Erik Johansson. Det låter ju roligare än Mats Gren.
Mm.
Men jag hade ju väldigt kul på lördag natten vill jag ju säga.
Ja, avslutades med dunder och brak med en jävla skiva.
Ja, det var ett bra drag då. Mm. Och Jag kastade sig tillbaka till gamla Arsenal-dagar när plötsligt Salt and Peppas Let's Talk About Sex strömmade från stereon på utomhusdansgolvet som vi hade.
Ja, du försökte lära lite folk då som var närmast dig på dansgolvet. Så ja, det var ju lära texten då.
Det var ju där jag tog störst initiativ och fick ganska lite gehör då istället. Att där gick jag igång. För...
Ja, precis. Har du inte byggt upp din pondus under läget?
Nej, precis. Nu passar det så. Jag var så gamla... Istället för Let's Talk About Sex så var det när Fabregas var kung på Arsenal. Och då var det Let's Talk About Sesk då istället.
Ja, så får du gärna sjunga den.
Let's talk about Sesk, baby. Let's talk about Flamini. Let's talk about Theo Walcott, Freddie Ljungberg and Henri. Let's talk about Sesk.
Så.
Ja, fortfarande. Då var det glada dagar.
Ja, det var glada dagar.
För oss alla.
Ja. Jag fick ju också vara avsluta resan. Avslutades på en restaurang inne i Split då. Där vi strax innan vi skulle åka till flygplatsen hann med att se den sista omgången i Premier League. Då var det Liverpool mot Middlesbrough. Och det blev som alla vet 3-0 till Liverpool. Så jag fick vara glad när vi säkrade platsen till kvalet då, Champions League.
Just det. Mm. Det var väl skönt för dig att slappna av där. För du var ju tic-tac som stod med klockan lite. Och du prövade så tidigt. Jag vet ju att du gillar ju att ta det ansvaret. Men att när det blir så här många... stor grupp så kan du ibland bli lite frustrerad när alla inte gör som du har tänkt. Ja. Det var ju en prövande start för dig.
Ja.
När vi kom till Split då, vi skulle då ut till en ö strax utanför Split och ner mot hamnen och vi är 18 pers.
Ja, lite pressat tidsschema.
Lite pressat tidsschema och du upptäcker då att den första gruppen som har kommit till hamnen inte har gått och köpt biljetter till resten av gruppen utan dragit istället dagens första bärs. Då kände jag att du gick där med lite högt blodtryck.
Ja, det gick så lite grann.
Ja. Ja. Ja, du skötte dig fint.
Ja. Ska vi bara göra en mini-mini-summer, inte av Liverpool utan av Premier League, så kan man dra några slutsatser. Det är Tottenhams målskillnad då. Jag tror att de gjorde flest mål, släppte in minst antal mål. Och det var väldigt, var 24 mål tror jag på 38 omgångar som de släppte in.
Harry Kane avslutar väl med ett hattrick va?
Precis.
Det var en starkare topp.
Än förra året.
Än förra året överhuvudtaget. Ja. Jag tror Leicester hade inte vunnit med den poängsumman som de tog förra året.
Nej, de har kommit trea tror jag på sina, vad var det, 85 poäng. Vilket säger någonting.
Och Arsenal ännu mer kanske. Blev inte de tvåa förra året ändå? Tog väl fler poäng i år men blir då femma.
Exakt. Men nu så säger vi så här, vi säger grattis till Gustav Nilsson.
Nej, du med gamla Falkenberg i stjärnskottet.
Absolut.
Går det för honom i Bröndby?
Ja, jag kollade faktiskt upp det här om dagen och det visar sig att han inte spelat så mycket, men nu precis på slutet här i det här.
Han kom väl dit med ett benbrott eller fotbrott.
Ja, precis, i danska mästerskapsserien då. Så har han fått spela två matcher tror jag från start. Det är allt han har gjort. Och som jag har gjort då lite till en tradition här. Att innan vi sätter oss och spelar in så går in på Wikipedia. Skriver in dagens datum. Bara för att se vilka. Är det någon känd person som har dött idag? Är det någon som fyller år idag?
Eller on this day.
Precis, så gick in på den engelska då. Typ så här May 23 då. Och då var det nobla personligheter. Nobelpristagare. Väldigt kända politiker. Artister. Och... plötsligt Gustav Nilsson. Konstigt nog, football player, Swedish.
Wikipedia håller honom högt.
Ja, undrar vem det är som har gjort det.
Ja, men då säger vi dubbelgrattis till Gustav då.
Det gör vi.
Ja.
Och så säger vi att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. C-more visar som alltid alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Och på lördag så kan man se IFK Norrköping ta sig an Halmstad. På söndag är det IFK Göteborg Elfsborg och på måndag är det AIK Malmö FF. Helgens omgång i Superettan bjuder bland annat på Gävle Brommapojkarna. Allt detta kan man säga med C-mores premiumpaket och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offsidepremium och få första månaden för 199 kronor. Ordinarie pris är 449 spänn. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam.
Du, jag satt på planet hem från Kroatien rätt sent i söndagskväll samtidigt som Tre Kronor vann VM-guld, tror jag. Då bekantade jag mig med en ny podd, nämligen Jan Gradvalls podcast, som jag tror är i Sveriges Radios regi.
Ja, det.
Har du lyssnat på den?
Nej, har jag inte gjort.
Nej, det är ju vad man kan misstänka då, en musikpodd. Men med olika temaavsnitt, där det kan vara allt ifrån hur mår den svenska punken idag, intervjuer och panelsamtal, eller så är det bara hårt om ett album eller om ett band. Gillar man The Cure så kan man lyssna 70 minuter bara på väldigt nördigt om The Cure. Jag hann med några stycken och jag gick då på de band som har betytt mycket för mig och lyssnade på Bob Hund. Jan Gradvall var tidig med att intervjua dem när de slog igenom tidigt 90-tal. Då intervjuade han alla 6 medlemmar för tidningen Pop, tror jag. Och nu har han gjort samma sak igen, fast i radioform då. Men han hade gjort det 6 stycken intervjuer var för sig.
Mm.
Du kommer ju från de trakterna, i alla fall från Thomas Öbergs trakter i Helsingborg. Men du har inte lyssnat mycket på
honom. Nej, alltså. Väldigt lite faktiskt. Nej.
Men det var inspirerande. Han var ganska skicklig på de här intervjuerna och de bjöd till. Och jag hade ju inte jättekoll på deras bakgrund, utan bara mest på deras musik och livespelningar och sådär. Men de var ju något av, alltså 6 stycken misfits som hade misslyckats rätt mycket i livet. De var ju liksom inte 18 när de slog igenom, utan en del närmade sig 30, och tåget hade liksom gått för rätt många av dem.
Men är du misfits som musiker eller
ja, både privat? Och så. Ja, privat också. Johnny Essing, den här gitarristen, var en gammal knarkare som värvades till bandet när han gick och letade cigfimpar på Östermalmstorg i princip. Någon annan, Thomas Öberg tror jag, hankade på, jobbade i någon skolbespisning, och någon annan hade lagt ner musikkarriären för den gav ingenting. Och jag tror det var Jocke Åhlund, Teddy Bears, en som har betydligt mer en liksom sådär lite klassiskt rockstjärne look så. Hade sagt om Bob Hund att fan, tar man de här 6 personerna var för sig, de kan faktiskt stå upp liksom, så. Men om man sätter dem tillsammans så händer starka, någonting. Och det var ju det som var grejen, och varför det var jävla inspirerande band på så sätt att var för sig såg det inte mycket ut för världen, men de var som att världen snarare hade väntat att de här 6 personerna skulle komma tillsammans och då stod det liksom en jävla kraft.
Ja, just det.
Så. Ja. Och det kan ju vara ganska, alltså det är klassiskt idrottstänk egentligen, tänkte jag då när jag satt och lyssnade på det, med 1 + 1 = 3 kanske, att det vi har här var för sig, ja, det är inte så, det ser inte så häftigt ut, men med kanske skicklig ledning eller gruppkemi så kan det bli, alltså slutresultatet blir större än beståndsdelarna.
Ja, just det. Ja.
Och jag tänkte att det hade varit kul visserligen om det var ett väldigt framgångsrikt fotbollslag som verkligen var 11 stycken misfits. Så är det väl inte riktigt. Men däremot går det ju att dra paralleller till kanske kvalitetsmässigt och folk som har haft det tufft på andra ställen, men när de kommer tillsammans så blommar de. Och jag tänkte då kanske, för samma dag som vi åkte ner var det ju också, var i Norrköping nere och besegrade Malmö FF med 2-1. De är kanske det närmaste vi kommer i årets allsvenska med allsvenskans Bob Hund.
Vem är knarkaren som
går? Inga är ju riktigt sådär att de är depraverade på det sättet. Men där finns en Niklas Berkrot som körde fast i Blåvitt. Och det finns en Niklas Eliasson som drunknade i AIK som nu är allsvenskans assistkung. Det finns en Kalle Holmberg som var lite bortglömd i Örebro. Det finns en Moberg Karlsson som floppade i England. Sebastian Andersson som liksom inte hittade rätt i Kalmar eller Djurgården, men tillsammans så har det hänt någonting. Och det var det närmaste jag kom då. Ja, men det är ju en inspirerande tanke oavsett om de är gamla knarkare eller om de bara har lite misslyckanden bakom sig.
Ja, precis. Även om inte U21-landslaget i Tjeckien 2015 var misslyckade spelare, det var unga lovande spelare allihopa, så var de ju verkligen underdogs när de kom in i turneringen.
Ja, gud ja. De var väl lägst rankat.
Men tillsammans, så det har ju du pratat till exempel, med tanke på sommarens mästerskap, så har du träffat Håkan Eriksson, pratat om den här sommaren, som man kan läsa i det nya numret som kom ut denna veckan, för övrigt. Väldigt härliga bilder där av Peter Widing då, som blev hans sista riktigt stora reportage för Offside.
Ja, exakt. Ja, men så var det.
Men där var det lite så att tillsammans där så lyckades de skapa någonting. Som
ja, men det var väl 1 + 1 = 3, rätt mycket. Och det kan jag också tänka mig att dels blir det ju en rätt stor ledarskapsfråga att en kompetent tränare kan ju se hur de här som kanske inte ser så mycket ut kan skapa bra musik eller fotboll tillsammans. Men också att man kanske får energi av varandras lite kanske krångliga vägar fram. Liksom Bob Hund vet jag, på den tiden de hade hemsidan så stod alla medlemmarna CV:n, och då var det bara massa jävla skitjobb de hade haft, och det står liksom fick sparken i parentes på varenda en. Och liksom när de sitter tillsammans så kanske det blir, och någon hade kanske varit lite mobbad sådär. När de delade erfarenheterna så tror jag att de fick ut mycket av varann också, och energi. Och det kan man kanske få ett fotbollslag också med de här, fan det gick inte så bra för mig i AIK, jag hade också svårt att hitta rätt i Djurgården eller vad det var, men jävla fan här händer någonting. Liksom. Det är bara en inspirerande tanke i sig, om det är idrott eller musik, kan ju kvitta egentligen.
Ja, precis. Och sen så, än en gång då, det är väl ofta då kanske tränarna i fotbollssammanhanget, nu vet jag inte i Bob Hunds fall om det är en, om det är Thomas Öberg som är den här liksom lite enande figuren. Jag läste någon, även om jag inte har lyssnat mycket på Bohun, så har jag läst någon intervju. Dels så var det så att han berättade när han var liten. Han är ju väldigt fotbollsintresserad, eventuellt HIF-are, jag vet inte.
Ja, det håller han hemligt.
Ja, men är väldigt fotbollsintresserad, och många gånger som när jag läste om honom så drar han någon slags anekdot eller klenod från sin fotbollsintresse eller sin lilla fotbollskarriär. Och när han var liten så fick han pris.
Alltså han flyttade tillbaka till Skåne från Stockholm för att det luktade så härligt av gamla förlorade pojklagsmatcher där nere.
Ja,
det var en fin formulering.
Får jag dra en liten, den är lite ett sidospår här, men det har med Thomas Öberg att göra.
Ja, absolut. Som är sångaren.
Glad när jag tänker på det. Den här låten som väl heter 5 meter upp i luften, som jag tror, han berättade om detta i sitt sommarprat i början av 2000-talet. Men det var 1992, de var ganska så färs band, hade haft en spelning i Solna där han hade fått lite feeling under konserten, hoppade upp i luften, landade och liksom fick ont i knät. Och han åkte direkt då till liksom närmsta vårdcentral, träffade en läkare där, och läkaren frågade: har du tagit droger? Nej. Var du full? Nej. Jag har bara druckit en halv öl. Ja, men varför hoppar du 5 meter upp i luften då? Nej, det gjorde jag inte. Jag bara hoppade, jag fick lite feeling och sådär. Ja, detta lät inte bra. Jag skriver en remiss här till psykakuten, Thomas. Va? Jo, det gör jag. Och så hade han fått med sig den här remissen där det stod sådär 5 meter upp i luften utan droger. Hade han tryckt under det, läkaren. Och så kom han in på det psykakuten då, Thomas Öberg, och så berättade han då att satt någon kille och gömde sig bakom en palm. Det var så här lite jökboutstämning.
Ja.
En kille bakom en palm och någon kille som bara satt och skakade på huvudet. Så jag tänkte, vad fan gör jag här? Och så kommer han in där och sätter sig i lilla väntrummet, och då kommer det en kvinna i vit rock och så där: du kommer före här, Thomas. Så tänkte jag, vad är detta? Så först rätt in där, och så trycker hon på sån här play rec på en bandspelare och så börjar intervjua honom så där: varför har du självmordstankar så där, Thomas? Och så ja, men jag bara spelar lite musik. Och då sa han också en gång där, med tanke på fotbollskopplingen, att bara för att om en spelare bryter benet i match så är inte han självmordsbenägen precis.
Ja,
men så blir den här låten, 5 meter upp i luften, som jag har förstått är en populär Bohun-låt.
Ja, men det finns många, och de här fotbollskopplingarna återkommer ju även i här intervjun. Han gillar att göra dem, och han jämför med supporterskap till exempel, att för Bohun då kanske en del har tappat. De blev, alltså de hade väl ett år när de spelade inför 5 pers på små ställen i Stockholm typ, men sen blev de ju jättestora. Och rocken kom tillbaks på något sätt, och de fick en jättestor publik och var ju väldigt kända för att de var så otroligt explosiva på scen. Men sen tröttnade de rätt mycket på det, och de ville inte bli bara... De blev lite för stora kanske för sig själva och tröttnade på sig själva när de stod och malde gamla hits och sådär. Och många kanske tappat dem när de experimenterat mer på slutet. Men då sa han att det, för mig är det precis som när man hejar på ett fotbollslag, att... Han sa, ni måste komma och heja på oss nu. Nu är det en liten tyngre period här. Vi försöker göra någonting nytt, och det kanske låter liksom lite sämre. Men vi hoppas kunna komma till en helt annan plats. En slags utvecklingsfas här, för att vi ska kunna bli, återuppfinna oss själva.
Mm.
Så nu måste ni komma och heja på hund här. Liksom. Jag vet att det låter lite sämre nu. Ja. Sådär. Och det går ju också att applicera då på HF till exempel. Kanske.
Exakt.
Så. Och sen var det just det här med att de sålde då alla sina instrument i ett led i att inte bli någon nostalgiakt. Att bara fastna i... Fick ju massor erbjudanden om att uppträda och få ett mycket stora gage och bara åka runt och... Ja, liksom så här 90-tals show eller sådär paket som det görs, som jag tror däremot E-Type lever rätt mycket på. Jag har inga problem med det, men de vill inte bli det. Då tröttnar de på varandra, och de tröttnar på musiken, och man kommer ingenstans. Hjärtat ska inte samla damm, säger han, som en ganska fin formulering. Och i ett led i det så testar de, då sålde de alla sina instrument, sen åkte de på turné, och så kommer de, låt säga, till Borås. Så har de kontakt med publiken där och säger att vi behöver låna instrument till kvällens show. Kom med era instrument så spelar vi på dem. Och det låter ju såklart, jag menar, de har ju rätt många instrument, liksom syntar och gitarrer och bas och trumma och allt möjligt. Det kanske låter sämre, men att det kan uppstå någonting. Dels så river man kanske väggen mellan fans och band på ger en härlig connection. Och dels att det uppstår någon, de måste liksom återuppfinna sig själva. Och det här hjärtat samlar damm då, och att man inte ska fastna i gamla hjulspår, förenar ju rätt många skickliga fotbollstränare till exempel. Med Alex Ferguson var väl ett bra exempel, att liksom kunna transformera sig själv. Och så tänkte jag på Nanne Bergstrand då. Han är kanske den, nu har han ju inget jobb, men vi tror väl att han kommer tillbaka på något sätt. Kanske i Kalmar.
Han som pratar om ständig utveckling.
Han är den som har tjatat mest om det. Ständig utveckling i sig själv. Men han gör det ju alltid med den här japanska filosofin Kaizen, heter
det. Ja, just det.
Och på hans malande Markaryds dialekt så om man har hört den 1000 gånger så blir man rätt trött på när han hänvisar till Kajsen och sådär. Att det hade ju bara varit så härligt om han började hänvisa till Bob Hund istället. Då hade han ju fått ett jobb direkt. Eller han hade blivit så mycket mer spännande då.
Ja.
Att, det tycker jag Nanne Bergström. Det är bara tips till Nanne. Att, det är för det samma sak egentligen.
Ja.
Men gå vidare från Kajsen och prata lite mer om Thomas Öberg.
Ja, precis. Samtidigt så kan man säga det som Bob Hund gjorde då när de bad sina fans komma med instrument och sådär. Det blev på något sätt det du sa, att man känner att
det är lite gräsrot.
Ja, fansen kommer mycket närmare bandet. De känner att de är en del av bandet och sådär. Lite på samma sätt skulle man kunna se framför sig då när Nanne, när det blåste kring honom i Bayern på slutet, skulle han kunna bjuda in då 27 000 Bayern-fans. Alla skulle, de skulle haft liksom så här
superstor taktik
konferens inne på Tele2 och sådär.
Jag har eldat upp mina taktikpermar. Kom med era.
Precis.
Så gör vi det bästa av
kom,
det. Det har varit underbart.
Kommer Bosse från Skärmarbring.
Åh, jag tycker att jag ska spela.
Ja, det har ju varit underbart.
Ja. Sveriges största, inte största Bob Hund-fan, men lätt fotbollssveriges största Bob Hund-fan. Det är ju en kompis till dig däremot.
Ja, Mattias Lindström, han har väl till och med gaddat sig då en Bob Hund-tatuering som är gjord av, vem är det i Bob Hund? Som
jag tror att det kan vara, de är två skåningar, Thomas Öberg och sådär, Jonas Jonasson tror jag, som jag tror tatuerade in den här hundloggan helt enkelt. Så den går han runt med och han gillar att droppa Bob Hund-citat och så.
Mm.
Så han skulle känna igen sig i detta. Anders, vilken italienare har vunnit 2 cupvinnarcup-titlar på svensk mark?
Italienare... Drar till med Sola.
Ja, det är en ganska bra gissning. Han har ju vunnit en. Men rätt svar är Gianluca Vialli. Och det var det vi hade apropå Europa League-finalen på Friends. Nej, kanske ändå att man blev lite sugen på att stanna kvar i Vialli och de här gamla cupmatcherna, eller?
Men det var så alltså, Vialli vann 2 cuptitlar, europeiska cuptitlar i Sverige.
Han vann precis. Uh-huh. 1990 var han här och vann med Sampdoria mot Anderlecht, och då var det på Ullevi här i Göteborg.
Då bildade han anfallspar med Mancini, eller?
Ja, vi hade ju en insändare om det rätt nyligen. Jag vet inte vad det var apropå riktigt, men det var, han hade skickat in en laguppställning eller bilden på precis innan före avspark då, på Sampdoria, de här så härliga cykelinspirerade tröjorna, Erg. Men just så skrev han att han hade tydligt minne av uppvärmningen då just Mancini och Vialli hade varit för sig själva. Hela Sampdoria värmde upp i grupp, utan de två som hade en väldigt divig uppvärmning när de gick och klackade sig fram till avspark. Och Vialli avgjorde matchen mot Anderlecht med 2 mål.
Uh-huh.
Och sen var han ju då spelande tränare med Chelsea när de var här och slog Stuttgart på Råsunda.
Det minns jag lite mer. Vet du vem som var tränare för Stuttgart?
Nej.
Det var Jogi Löw.
Ja, det var det ju såklart.
Precis.
Ja. Ja, det var också, de gjorde ju Sola målet. Det var en ganska bra gissning. Man skulle kunna tänka sig vad han kanske är med Parma eller något sånt där. Så det var nästan ett halvt rätt. Den matchen, det är före Abramovic då i Chelsea. Men de hade ju börjat med det italienska spåret. Om Arsenal gick på det franska så hade ju Chelsea, för de hade ju alltså överhuvudtaget, det kan inte vara, undra om det efter 98 har varit många spelande tränare på den nivån som vi aldrig faktiskt var.
Var det inte så? Först och främst så var det väl Rud Schullit som var tränare i Chelsea innan Vialli blev spelande tränare.
Ja, Vialli drog väl inte alls jämnt med Schullit, tar jag för mig.
Precis.
Men så Sola då, så även Di Matteo.
Just det.
Så de hade ju den, the Italian connection.
Vad var det mer för gäng där 98 i Chelsea?
Ja, kan man tänka mig att det var Leboeuf ändå.
Ja, just det.
Dennis Wise och Poirier.
Säkert.
Börs har spelat.
Så måste det vara den
Petrescu.
Långa... Ja, precis. Rumänen där. Och så måste det vara den långa på topp.
Flonaldo.
Flonaldo.
Ja. 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 Michael Dewberry kanske. Ja, de vann ju då. Och Vialli, han har ju lite försvunnit. Han var ju 90 då när de var med Sampdoria. Det var ju då han skulle vinna skytteligan i VM. Alltså den som Schillaci kom och lite stal den italienska showen då. Men sen var han då spelande tränare, och du sa att Schullit hade varit där. Jag har alltid lite svårt ibland med kronologin med Chelseas tränare. De har ju haft en del i modern tid. Men vem fick bort Vialli där egentligen? Var det var Ranieri som kom då efter?
Ja, alltså precis. Det var lite samma, tror jag, att det var spelaruppror. Det var lite, jag tror till och med att det var Sola än en gång. Jag tror att han var lite... en, jag ska säga, när kom Sola till Chelsea, det vet jag fan. Men han var ändå där i några
år. Väldigt populär.
Ja, precis. Jag tror att han var så populär också bland Bates då, som var ägaren innan Abramovic. Så att han hade nog rätt mycket mandat och var liksom någon slags länk mellan laget och styrelsen. Och jag tror att han också initierade lite grann, han och Vialli drog heller inte riktigt.
Ja, för Vialli tror jag hade varit en del i att få bort Schullit. Ja. Jag tror Schullit bänkade honom och ja, Vialli lyckades få styrkorna med sig.
Så var det, precis. Ja. Så var det. Men sen så var det så att när väl Vialli, det var då hösten 2000, då fick han sparken. Och då,
kommer det ner i?
Nej, det kommer det in en kille som heter Graham Ricks in i. Och han får köra en match.
Är det fängelsekunden?
Precis. Och det var jävligt speciellt, var rätt kontroversiellt, för att han hade varit ungdomstränare i Chelsea och dömdes för att haft sex med en 15-årig tjej till 12 månaders fängelse. Han satt 6 månader i finkan. Och precis när han släppts ut så tajmades detta med då att Vialli fick kicken från Chelsea. Så han kom in, körde en match.
Interim.
Och sen så kommer Ranieri in och stannade då fram till Abramovic anländer.
Att han fick det ändå.
Ja, sjukt alltså.
Det måste ju varit, varför minns jag inte? När du sa namnet så kom jag ihåg att jag förknippade det med fängelse. Mm. Men jag hade ingen minnesbild av att han hade ändå hand om A-laget i en match efter att ha suttit inne för 6 med 15-åring.
Ja, det intressanta är ju att han gjorde en match för Chelsea som i A-laget också. Jag tror det var 95. En match för Chelsea som spelare, en match för Chelsea som A-lagstränare.
Men det måste ju bli ett palaver. Det är svårt att se att det skulle kunna accepteras idag.
Ja,
inte så länge sedan.
Jag tror att det var så att FA gjorde så att han aldrig, eller på typ kommande 10 år, aldrig skulle få träna pojklag då. Han skulle aldrig få hand om pojkar som var under 16 år. Så att bli ungdomstränare var kört för honom efter det. Men sen så kollade jag upp på honom att det har inte gått så bra för honom. Jag såg senast nu 2013-2014 var en rätt lång intervju med honom i typ The Independent. Han grät ut lite grann för att han kände att ingen klubb vill ge honom chansen riktigt. Men har det man finns, det bagaget så har man det bagaget.
Finns det om det är mer synd om. Vialli är det väl inte heller så synd om. Och det var, han är ju, vi visste, han kom ju från en privilegierad uppväxt. Mm. Alltså minst sagt. Det är ju, det står ju ofta ut i fotbollssammanhang. För ja, i svensk perspektiv är det väl liksom rätt mycket medelklass många. Men det är ju traditionellt sett en arbetarsport. Och det är ju fullt av historier från fotbollsstjärnor som har börjat i ja, favelan eller fattigt i uländer eller vad det är. Det är ju ganska ovanligt med folk som kommer från, alltså nu talar vi verkligen en rik uppväxt, men det gjorde ju Vialli. Han växte ju upp i, jag minns inte exakt, men
Castello,
det var väl
slott. Belgioso.
Så heter det, ja. Det här
i Cremone.
En 60-rummare.
Ja, det var verkligen 60-rummare. Ett slott från 1400-talet tror jag det var. Pappan var någon supertät gubbe.
Ja.
Och det går rykten om att pappan då, när han visste att lilla Gianluca
Luca
var intresserad av fotboll, så flög han in de bästa planskötarna i Italien till slottet i Cremone. Cremonese, vem var det? Vilken svensk?
Det var ju Klenod Limpar, va?
Precis. Mm. Så flög han in dem till slottet här och så anlade han en av de finare planerna i hela Europa där då lilla Gianluca kunde träna avslut.
Just det. Fan, det var så länge sedan. Han är ju inte i ropet längre på samma sätt. Då hade han väl ambitioner. Han var ju rätt ung då. Bli spelande tränare i Chelsea. Här har vi ju en framtida, men nu har det ju länge sedan han hade ett lag. Men visst var det så att han blev lite retad för sin, när han började spela juniorlag och så, att han stack ut med sin täta uppväxt.
Precis.
Och att han kanske fick bevisa sig lite mer än andra med liksom inställning, och nu var han väl så jävla bra så att han fick väl en del respekt genom det kanske. Men det är ju som sagt rätt ovanligt. Men vad har vi för fler exempel på fotbollsspelare som har kommit från täta uppväxt?
Ja, vi sa ju det här innan när man pratade i en svensk kontext. Det handlar ju inte då om att en fotbollsspelare, det är inte så att Jonas Thern och Simon Thern, alltså Jonas Thern skapade sig en mindre förmögenhet under sin karriär. Det är inte, där faller ju Simon Thern bort, det är inte samma kategori, utan det är någon som har föräldrar som har något helt annat än en fotbollskarriär.
Ja, just det.
Men så, ibland så pratar man om Albin Ekdal i Sverige.
Ja, det är ju
bara för
att
pappan är lite
medieman.
Kommer från Bromma. Det är visserligen en väldigt välmående förort. till Stockholm.
Ja, den är ju rätt blek. Ja. Bierhoff ja, kom väl från pengar, tror jag. Jag vet inte om han hade någon 60-rummare, men hans pappa var, jag vet inte om han var någon energimagnat eller något sånt. Och kom, han kom från pengar.
Ja, och det är ändå intressant. Han har ju ändå gnetat på det med landslag. Han skulle kunna leva ett litet mer av sig. Det är klart. Vi säger ofta det att en förbundskapten, när det går bra, som har gått för Tyskland rätt många år, så det är ett väldigt härligt jobb. Man får resa runt och träffa roligt folk, härliga städer och sådär, så att det inte är skitjobb. Men han hade kunnat ta det lite lugnare.
Hur är det med Hugo Lloris? Det är advokatson åtminstone, va?
Ja,
vi jobbar med.
Precis. Om det är advokat eller om det är en business investment banker som är...
Jag tror kanske att ena föräldern är, om det är mamman som är advokat och pappan som är bankman, kanske.
Ja. Inte att glömma, i det här gänget så har vi ju Kadhafi junior.
Ja, om nu han ska in där. Ja. Hur framgångsrik
han är ju tät alltså.
Ja, det får man ju säga. Var tät. Ja, Al-Sadi, Kadhafi. Ja. Mm. Han ingick ju i det här som också var någon slags Band of Brothers-gäng med Maradona, Sadi Kadhafi, Ben Johnson.
Precis.
Och, kanske och kanske Fidel Castro.
Var det inte så att Ben Johnson anlitades? Vilken klubb var det han var i Italien?
Var det inte när Perugia höll på som mest med den galne som skulle värva Hanna Ljungberg och Victoria Svensson också?
Just det. Och så anlitade de Ben Johnson som...
Han var hans personliga fystränare, tror jag.
Och sen åkte väl Kadhafi dit också för doping, var det inte så?
Jo. Och så var det. Ja, om han ska in där, hans meriter på planen går väl att ifrågasätta jämfört med de andra herrarna. Mm. Bierhoff har ändå avgjort en EM-final. Ja. Kaká...
den är luddig alltså.
Ja, den är luddig. Han kom väl från en, liksom en trygg, och de hade nog rätt bra med pengar. Men där blir det mer, jag tror inte att de var svinrika, men det var väl mer kopplat till att så många andra brasilianska fotbollsproffs hämtats från fattiga omständigheter. Så i relation till en del av sina lagkamrater framstår han kanske som att han kom mer från pengar än man gjorde. Så ja, i relation. Ja, det beror på landet man växer upp i, helt enkelt. Så.
Just det. Men om vi lämnar det och vi tänker, fotbollen är ju sällan, liksom, det anses ju vara liksom arbetarklassens stora sport på något sätt. Med alla industristäder och sådär. Men om man tänker överklasssporter i stort, vilka, om du får sätta topp tre när du tänker på överklasssporter, vad har du då?
Alltså det första man tänker är ju typ hästpolo. Men då är det kanske också mer kopplat till tradition och sådär. För det finns ju sporter som är, inte har en överklassstämpel på sig, men som jag gissar är väldigt dyra för föräldrar. Till exempel.
Ivan Obolo var väl en hästpolokille, va?
Batistuta är det ju.
Batistuta
så
är.
Mycket är det. Ja, det är väl bästa han vet, tror jag. Att han har ju någon jätteranch i Argentina.
Det.
Och det finns fina, man kan bildgoogla Batistuta hästpolo, så ser han väldigt ståtlig ut på häst. Obolo vet jag inte.
Men jag bara ringer en liten klocka.
Kanske. Batistuta vet jag, hästpolo. Typ modern femkamp har väl varit en sån, den gamla OS-grenen. Rävjakt räknas inte riktigt. Alltså kanske segling, golf och tennis kan ju på ett sätt räknas vara det. Den är ju dyr att satsa på, men inte så dyr att spela liksom, för kommunala banor och så.
Så vet jag att Formel 1 är ju faktiskt det. Jag minns att jag lyssnade på Frida Nordstrand när hon intervjuades i Lunds podd. Och då pratar hon just om det, där hon reser runt hela världen och är väl i princip reporter på samtliga Formel 1-tävlingar. Där hon berättade att det är rätt stor skillnad när hon intervjuar de här stora, Lewis Hamilton och allt vad de heter. Att många av de här kommer ju från rätt, ja, typ överklassfamiljer. Där de har gått på fina privatskolor och många har till och med högskoleutbildningar. Och de är ju liksom, precis som att de är liksom intresserade av ingenjörskonsten bakom de här lite vetenskapsbilarna.
Mm.
Så hon sa att det blir lite annan typ av intervjuer när man intervjuar dem än när man intervjuar kanske John Guidetti till exempel.
Ja.
Det är lite annan typ av jargong så i det. Så att därmed så en svensk där, vad heter han?
Marcus Ericsson.
Marcus Ericsson, han sticker ut i det gänget, för att han är ju som en vanlig svensk svennebanan.
Och även tror jag Michael Schumacher är en av de största någonsin. Skulle man nästan sådär fördomsmässigt tänka att han kanske kom lite från Bierhoff-bakgrund.
Det är ju någonting med efternamnet Schumacher som
jag känner. Ja, precis. Men han tror jag hade, de fick vända på kronorna en del för att han skulle kunna satsa på körning. Hans farsa var någon bricklayer eller så. Men vi kan ju tipsa, när vi ändå är inne på Formel 1 och pengar, om en, jag tror aldrig varit uppe den som dokumentärtips, den som heter Senna. Har du sett den?
Ja.
Den är väldigt bra.
Väldigt bra.
Den handlar ju om Ayrton Senna då, förstås, brasilianske racerföraren som var bäst i världen och omkom 94 eller något sånt där. Han hade nog en rätt privilegierad uppväxt. Och nu handlar det om honom, men det är väldigt mycket, den tar upp väldigt många saker som vi gillar att diskutera här. Till exempel rivalitet, ja. Och då är det framförallt mellan honom och Alan Prost. fantastiska bilder på när de, för de måste också göra det på, där märks det också lite att båda kanske kommer från att man har utbildat sig och att man ska vara belevad så, för de är liksom jävligt sviniga mot varann, men de ska liksom vara med det här gentlemannen, särskilt Prost som är liksom en liten orm verkligen så här. Den kan vi verkligen tipsa om, dokumentären Senna, apropå Formel 1 och rivalitet och pengar.
Men för att knyta ihop säcken här lite grann, Johan, så Vialli, det är säkert flera som undrar vad hände med Vialli. Vi sa ju det att han var väl kommentator på Sky Sport i Italien.
Vad har han kvar, familjeslottet?
Ja, det är det senaste. Är att han har kvar det. Han tillbringar sommarna på slottet och att han, och när han inte är där så är han ute med, på sin jakt.
Han hade ju ett härligt distinkt utseende. Med, framförallt tänker man på Chelsea-sidan med den väldigt kala, blanka. Inte, Veron har väl den blankaste skallen någonsin i, som verkligen skiner. Så.
Men Vialli var inte dum. Han hade också en ganska blank skalle, va?
Ja, fast den var ju blekare liksom. Mer så. Han har ju en bra skådiskarriär för övrigt. Lebuff. Kan vi prata om någon annan gång.
Men eftersom vi hade svårt här att komma på svenska fotbollsspelare som kommer, om vi säger då för den övre klassen i samhällsskiktet. Har vi några sådana så hör man av sig till oss på mail till podcast@offside.org eller på Twitter. Då söker vi alltså svenska täta spelare som var täta redan innan de blev fotbollsspelare.
Ja, allt detta alltså med anledning av att vi började med Vialli och Europacupfinalen på svensk mark och någon slags krystad koppling till onsdagskvällens final då.
Just det.
Egentligen var det där vi skulle hamna mellan Manchester United och Ajax. Vi har ju suttit här i helgen och sagt att det är en neutral match på så sätt att vi håller inte på något av lagen, men för att vara en neutral match, jävlar vad man håller på Ajax. Nu känner jag lite dåligt samvete då med det här hemska som hände i Manchester med bomben och många som har dött på spelningen där. Så nu känns det mindre smakfullt att vilja se Manchester United tryckas dit, även om laget inte har så mycket med det att göra, så påverkas man av supportrar och så. Så nu känner jag att det inte spelar någon roll längre riktigt.
Nej, lite så. Det blir osmakligt om man sitter och ropar ut sin vilja här över att Ajax ska vinna. Så att vi hoppas på en trevlig match.
En god match.
Det är ju då, vi nämnde här, sista omgången har spelats i Premier League, sista omgången har spelats i Spanien och sista omgången har väl spelats i Tyskland. Men det är ju kvar det som är kanske det mest kittlande, där det står mest på spel, nämligen kvaltider då. Och precis som vi sa här inledningen att vi har, du har träffat Håkan Eriksson, så har vi också ett stort tema som handlar om kval, där vi har dykt ner i både klenoder och gamla minnen och jämförelser.
Och det svenska kval och internationella
exakt.
Kval. Och, det var ju många ligor som gick i mål här i helgen och därmed blir det kval som väntar.
Ja,
vad har vi för några?
Så av den anledningen så kan vi säga då att det är ju kval till Premier League och det är på måndag kväll tror jag. Då står det då mellan Huddersfield och Reading. Det här kommer väl också då spelas på Wembley två dagar efter FA-cupfinalen. Vi har kval i Tyskland där det är Fredrik Ljungbergs Wolfsburg.
Mot Josef Baffo och Christopher Nymans Eintracht Braunschweig.
Just det.
Vi hade ju som, ja det var ju mest, höll jag på att säga, det var väl bara på skämt. Men att vi har skojat om att vi skulle införa en vignett i tidningen bara på Totte Nyman. Som skulle vara, man lekte med att det skulle kunna vara en instruktionssida. För ibland så tänker vi sådär att är vi lite för långt ifrån själva teknikaliteten i sporten. Det finns en tidning som heter Skriva som ingår i vår firma som vänder sig mycket till folk som vill skriva. Vi vänder oss inte så mycket till folk som vill utöva fotboll. Alltså så här slår du en bra hörna. Sådana typer av texter eller sidor har vi ju inte. Men att vi skulle ha en sån som är utgick från Totte och med anspelning på den här gamla barnbokserien då, att det bara är Totte passar, Totte skjuter, Totte målar. Och här ska, Totte kvalar låter ju som en en härlig vignett.
Ja, det hade ju gärna läst för Harry, 3 år gammal.
Totte kvalar. Ja. Ja. Han ska då kvala mot Wolfsburg.
Just det. Vi har ju Skottland.
Hamburg klarades ju kvar då ännu en gång i Bundesliga. Just på för att de slog Wolfsburg.
Just det. I Skottland så är det kval upp då till högsta ligan mellan Dundee och Hamilton.
Det är som två sådana, vad säger man, hus som ska mötas. Alltså House of, vad de heter, så, två släkter. Det är Dundee mot Hamilton.
Ja. I Frankrike så är det Lorient mot Troyes.
Ja. Jag vågar inte gå in och korrigera uttalet. För det är Micke Svenssons gamla klubb.
Var det inte så? Förra veckan så nämnde vi då i Ligue 2 att det var lag 1-6. Alla hade chansen. alla lag vann med sin match.
Ja, så det blev status quo.
Ja. I Holland så har vi då AZ mot Utrecht. Och här handlade det då inte om att gå upp, utan det hade kval till Europa League. Och det är lite liknande så här. I Grekland är det samma typ. Där är också den här CL-gruppen där man tar med sig poäng från ligaspelet in. Så att även om det är nu så, jag tror att Panathinaikos har vunnit en match och förlorat en match, så står de ändå på 5 poäng. De får 2 poäng bonus som de har med sig in. Så det är lite krångligt.
Ja, och det är ju passande att du säger att det är krångligt. För det visas ju då när vi försökte ta ett grepp på... Det saknas ju inte kvalsystem. Nej. Och det saknas inte varianter på kvalsystem. Och det saknas inte märkliga kvalsystem eller krångliga eller till och med orättvisa. Ganska många har ju ganska simpelt, som i Sverige, att man har ett lag som kvalar neråt som möter ett lag som kvalar uppåt. England är ju lite mer speciellt då, där man liksom...
Den gamla Expressen-redigeraren, strecket.
Ja.
Allt finger med i spelet här också.
Jag har inte fått några mejl om strecket, ingen kände igen det. men det är väldigt basic, ett lag möter ett annat. Men i England då börjar man redan bli inne på någonting annat. Mm. Där någon skulle kunna invända mot att är det rimligt att man kan bli sexa i en serie och kanske teoretiskt lätt sluta 20 poäng bakom trean, men ändå kunna bli det laget som går upp via lite kvalmatcher. Och Oskarsson Lindell, reportern, försökte kolla om det finns något system som är rättvisare än de andra. Mm. Och då gjorde han, det finns ju många variabler, men han valde då att kolla på lag som då går upp via de här kvalsystemen. Hur går det för dem sen i den högsta divisionen? Och då jämförde han, tror jag, just England, som jag har det här lite speciella systemet, Sverige och Frankrike.
Mm.
Och det visade sig att på de år som han tittade på, som var ändå ganska många, så var skillnaden väldigt liten, hur det faktiskt gick för dem sen. Och då skulle man kunna dra slutsatsen att det verkar inte spela så stor roll. Då kan man kanske lika gärna göra en show av det. Mm. Som i England då.
Just det.
Det är det ju verkligen, de här Wembley-matcherna. Mm. Sen fanns det ju de som bara är helt obegripliga. Och vi hade ju någon sida där vi utser då vinnaren till, utser världens mest krångliga kvalsystem.
Mm.
Och vi säger grattis Danmark då.
Ja. Men där var det i princip att där kan de förlora samtliga matcher och ändå ta sig upp. Om de bara vinner de här sista matcherna.
Ja, eller stanna kvar.
Ja, stanna
framförallt. Ja, det är dels att det splittas upp en jävla massa serier och grupper. Mm. Och, alltså man kollar bort sig. Vi har lagt upp den här genomgången som ett slutspelsträd. Att man har 8 stycken kandidater och så är det kvartar, semifinaler och finaler. Till slut vinner Danmark. Men vi har lagt upp det som att om man klarar sig att ta igenom den här texten utan frågor... Så är man då ämnad för större grejer.
Ja, jag har läst den. Jag har både korrekturläst den och läst den i efterhand. Jag fattar fortfarande inte.
Ja, jag tror jag bytte ingressen där bland det sista vi gjorde. För jag tror ingressen var först så att vi bara, vilka har det krångligaste? Det här kommer man inte orka. Vi lägger fram det nästan som en tävling för läsarna. Tar du igenom den här? Grattis, bra jobbat. Fan vad smart du måste vara. Ja, men det är ju lite som det här ganska utskällda svenska hockeysystemet som de har i Danmark.
Har du varit på tapeten nu?
Ja, precis. Att det är ganska svårt att gå upp och framförallt ganska svårt att åka ur. Mm. Man mer och mer försöker stänga den högsta serien. Det var väl förra säsongen, tror jag, som Karlskrona som nykomling knappt vann en enda match i de här otroligt många omgångar som det är. Men skärper till sig lite sen bara i ett kvalmöte och lyckas hänga kvar. Procentuellt sett har de ju knappt vunnit någonting. Men det räckte att vara bra den där veckan. Mm. Så gick det vägen ändå.
Mm.
Och det är lite lik Danmark. Och man skulle kunna hävda att det är rätt orättvist kanske.
Ja, och det som väl kanske då för oss i Sverige, där det ändå finns en viss England förbläss, så är det ju ingen hemlighet att det rör sig om otroligt mycket pengar. Som Hull då, som åkte ut från Premier League, de får ju ändå med sig 900 miljoner kronor i fickan.
Ja, man kan säga då att den här matchen betyder väldigt mycket ekonomiskt, minst sagt.
Mm.
Ja, Hull gick väl upp förra året i motsvarande match, va?
Ja,
så Wembley avgörande kvalmöte.
Just det.
Då är det värt mycket bara att komma upp till Premier League förstås. Men nu när det inte går så bra de åkte ur kan de trösta sig med en fallskärm på 900 millar.
Mm.
Det fick inte Gävle direkt.
Ja, på tal om Gävle.
Det är krismöten i Gävle.
Ja, det är det fan.
Oremo är den enda att lita på.
Mål,
men det är bara han som går att lita på.
Ja, de ligger dyngsist där faktiskt.
Ja, och nu möter de, tror jag, nästa motsatsen. De möter Mellbergs BP.
Ja.
Som jag tror det var Jonas Dahlqvist som uttryckte att Olof Mellberg håller på att varva Superettan.
Jag tror att Gävle hade mått bra av att ha Danmarks kvalsystem.
Ja, vi går lite mot refrängen här. Inte riktigt färdigt här, men vi säger väl att vi har gjort det här avsnittet som vi inte ens har nämnt. Är avsnitt 155, om någon till förvåning skulle bry sig om detta, men vi har kanske några kalenderbitare. Det har vi gjort i samarbete med C-more, och som ju visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. På lördag så kan man se Bob Hund mot Halmstad, IFK Norrköping mot Halmstad då, och på söndag IFK Göteborg, Elfsborg, och på måndag AIK Malmö FF. Och helgens omgång i Superettan bjuder då bland annat på Gävle Brommapojkarna. Det här ser man med C-mores premiumpaket, och alla som lyssnar på oss, det vill säga Offsides podcast, kan gå in på cmore.se/offsidepremium och få första månaden för 199 kronor istället för 449. Och i det här premiumpaketet så kan man också se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen i TV4 utan reklam.
Ja, ska vi avsluta med, istället för vår lilla vet, avsluta med Salt and Peppers, Let's Talk About Sex, på några sekunder.
Vi kan väl också påminna om att det är en nummervecka med vårt nya nummer som når prenumeranter de här dagarna, och från och med imorgon, om det är onsdag, det vill säga torsdag, så är det bara att springa förbi kiosken och plocka upp ett ex.
Ja.
Där vi då har, förutom kval, väldigt mycket om ungdomsfotboll.
Precis.
Och Henrik Ekblom Ysten, som gör comeback till Offside-världen, har ju tagit ett brottagrepp på de här otroligt känsliga frågorna som många har åsikter om, bara ryggradsmässigt, med slopade tabeller upp till 12 års ålder och förbud mot att utse cupsegrare bland annat. Väldigt infekterad fråga som han verkligen tar ett ordentligt grepp om.
Absolut.
Och mycket annat också.
Ja, om vi nu var inne då på Viallis uppväxt på slottet i Cremone och hur pappan flög in planskötare, så kan vi ta en liten, vi har ju också gjort ett reportage om familjen Brorsson nere i Trelleborg.
Mm.
Det var alltså Jonas Brorsson som har sin son Frans Brorsson som var på tapeten här för en vecka sedan efter en utvisning.
Ett rätt lysande klart rött kort.
Det kan man säga. Mm. Och så har de även Frans lillebror Freddy som spelar i Trelleborg, tyvärr just nu då korsbandsskada, men Oskarsson Lindell än en gång har varit nere och hängt med dem, för att ja, det är verkligen en familjen fotboll, om man säger. Men då var det så.
Det är att också rätt kopplat till ungdom och arv och uppfostran och precis hur man ska vara som fotbollsförälder och sådär.
Exakt. Mm. Men då, om vi säger att pappa Vialli var snäll mot sin lilla son, så var Jonas snäll mot Frans och Freddy, för att han tog hem Trelleborgs, Vångavallens planskötare. Just och det. Han lade en liten gräsplätt i trädgården. Där det var liksom kritade linjer, och grannarna var ju inte så glada när bollar flög in. Det blev ju som en liten mini-Vångavallen i familjen Brorssons trädgård.
Ja, och som extra material, den har vi inte skannat in i tidningen, men Jonas Brorsson var ju förutom, han upplevde ju en del med, det var ju när verkligen TFF var lite poplag på 90-talet och slog ut bland annat Blackburn, som då var Englands bästa lag. Mm. Sen blev han ju sportchef ett många år och gjorde väl mer grejer än så. Men då hade han då sparat dels alla sina gamla dagböcker. Från väldigt tidigt började han föra, alltså redan när han gick så i sjuan, så skrev han referat om sina egna matcher som han spelat i pojklaget, betyg på alla spelare, omdömen om lagkamrater. Så där, jag är bra idag, men Thomas sviker igen, kunde det stå. Men så hade han också sparat samtliga värvningar han hade gjort som sportchef under sin tid i Trelleborg. Skrivit noggrant i Excel vad han värvade dem för och vad de eventuellt såldes för. Mm. Och så har han kategoriserat alla som flipp eller flopp. Mm. Och ibland med lite personliga noteringar så. Mm. Väl scoutad men usel, stod det på någon till exempel.
Ja, precis. Jag var ju väldigt, när Oskar berättade detta för mig, så fick han det här, hela den här listan. Och då frågade jag Oskar nyfiket, vad har han noterat på Paul Lundin då? En gammal offside-bekanting. Och det var en flipp.
Ja.
Det var det. Han var väldigt nöjd med Polle.
Just det. Han är väl den som har kommit med det mest legendariska Trelleborg-citatet, va? Att vi är som herpes. Ingen vill ha det, men har man fått det till helvete att bli av med det.
Just det. Så är det.
Som ändå är fortfarande den mest träffande, kanske.
Ja. Med det så säger vi trevlig vecka. Ta hand om er, så hörs vi nästa onsdag.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej.